Vet Moderaterna mer om krig än alla andra och det är silly season i EU. Vem ska få toppjobbet? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Att itka politiskt spel. Politiskt positionerande. Politikens spel.
Delvis ganska schaskigt politiskt spel.
Det är ju spelets regler.
Det är inget spel. Det är allvar.
Avsnitt 508 av Det politiska spelet är detta. Vi spelar in den 11 januari 2024, nytt år, nya medlemmar. Hej Fredrik Furtenberg.
Ers majestät, ers kungliga högheter, soldater och sjömän, mina damer och herrar.
Är det så här vi ska ha det nu?
Ja.
Varje gång.
Helena Gissén, hej på dig.
Hejsan.
Du säger hej som folk.
Ja.
Ja, vad bra. Sa du så här för att du var inspirerad av Folk och Försvars alla
så
tal?
Så inleds alla tal på Folk och Försvar.
Just det.
I Sälen, Försvarskonferensen.
Det är viktigt det där med tituleringarna för kungligheterna sitter längst fram.
Ja, hans majestät satt ju där och kronprinsessan.
Just det. Inte kronprinsessan.
Nej, inte kronprinsessan. Kronprinsessan och prins Daniel. Och ja, det var som det brukar vara när kungafamiljen kommer, så reste sig alla upp och var tysta medan de intog sina platser.
Vi var ju där förra året och det var väldigt speciellt att vara i ett rum där alla reste sig för en kung. Jag hade aldrig varit med om det, så att, det var speciellt.
Ja, det kan man säga. Men kungen är inte alltid där, ska man påpeka. Men...
Nej. Men idag var de, eller den här i år,
ja, men
de
jag ihärdiga. Ja, jag märker det, att de var lite extra på. Ja.
Sen hade vissa svårt att hålla ögonen öppna när Tobias Billström talade. Helena, du måste ju göra någonting åt sömnen. Nej.
Va?
Du var vaken.
Jag var jättevaken.
Men det där jag vill också bara säga, om jag bara får dra en lans här. Alltså det, också från min erfarenhet, det är någonting jag refererar ofta till, mina dagar på Folk och Försvarkonferensen. Som hon antecknar ändå. Och så när hon råkar blunda en sekund,
då ska det ut i media.
Victoria alltså, det var kronprinsessan som blundade lite.
Och det var ju syrebrist i lokalen, så att det får man verkligen ha förståelse för.
Vad ska man göra? Okej då, vi måste ändå ta det viktigaste först. Vi ska faktiskt prata om rikskonferensen i Sälen. Men det är dags att backa bandet.
Vi har ju, Ekot hade ju en lång tradition av att undersöka vad partierna hade för kandidater på sina listor. Det var alltid Centerpartiet som hade kandidater med utomeuropeisk bakgrund.
Vill du lansera det ordet så att det
Jag tycker ju
in?
Att färskt är ett väldigt bra ord.
Det är det.
Det borde väl in snart i Saul.
Ja, det tycker jag.
Finns inte färskt i Saul?
Nej.
Nej.
Ordet finns inte.
Va?
Nej, nej.
Jag önskar att vi livestreamade det här nu, för Helena vet inte vad hon ska ta vägen. Hon tycker det är jättejobbigt.
Var det jag?
Nu vet vi att färskt finns.
Ja, sen 2006.
Publikstorm har det varit på våra sociala mediekanaler.
Jag har inte ens vågat gå in där. Hur många är det som har stormat?
Det har framförallt varit folk som, där, inte i kommentarerna kanske så mycket, men att de har skickat meddelande så här: du kanske vill berätta för dem, eller ni kanske ska, det här måste ni känna till.
Ja.
Urklipp, man har liksom printscreenat och skickat och sådär.
Jag tycker det här är så fruktansvärt pinsamt. Jag ska gå ut och rulla mig själv i kära och fjädrar, jag lovar.
Man kan väl inte alltid ha koll på exakt alla ord som har kommit in i Saul?
Ja, men vi håller ju på med språk.
Och det har ju bara funnits i 18 år.
Vi jobbar ju bara med språk. Det har bara funnits i 18 år.
Så nu... I svenska akademins ordlista.
Just det. Bra, nu har vi ändå rullat er i skammens sött. Man tänkte säga, det var något nytt uttryck som jag
hittade på. Det var en kul start på dagen.
Jag tycker ju att det är ett jättebra ord, men jag tycker fortfarande att det låter som ett skämt.
Alltså det är bara du i hela världen som säger detta, men jag ska också börja nu.
Ja, nu har ni alla anledningar. Det är helt okej, det är bekräftat. Det är ett accepterat ord. Bra, nu ska vi till politiken. Mycket har handlat om försvaret denna vecka. Folk och Försvars rikskonferens i Sälen lämnade en del avtryck. Och det var allvarligt på Högfjällshotellet.
Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
Vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt. Och också att ner till individnivå, att man mentalt förbereder sig.
Numera välkända krigsuttalanden från civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och ÖB Mikael Bydén. Helena, du är ju nyss hemkommen från konferensen. Förra året, som sagt, nu ska jag referera igen till förra året, då var stämningen laddad. Då var det ju första folk- och försvarskonferensen efter att Sverige hade beslutat sig för att gå med i NATO. Det var stort och det var peppigt och det var amerikaner på plats och så vidare. Hur var det i år, Helena, med ytterligare en rikskonferens utan att vi är med i NATO?
Ja, det råder ju en frustration kring detta förstås. Men jag tycker att det var mindre prat om NATO än man kunde ha trott, även om det förstås är så att frågan kastar sin skugga liksom överallt som har med försvar och säkerhet att göra. Och intressant var att Ulf Kristersson, statsministern, sa att han är övertygad om att Sverige blir medlem den närmaste tiden. Någonting sånt sa han. Det tror tydligen USAs utrikesminister också. Men NATO-chefen Jens Stoltenberg pratade ju i julas om att det kanske blir sommaren 2024 nu då. Mm. Om ett halvår alltså. Jag vet inte. Men annars så var ju stämningen väldigt dyster, precis som vi hörde här. Man borde ha räknat hur många gånger ordet allvarstid yttrades från podiet.
Det är en uppmaning. Och tid för handling.
Tid för handling.
Att det är en uppmaning för dig.
Ja,
Fredrik. Ja, nej, förlåt. Fortsätt, Helena.
Nej, men
det var allvarstyngt.
Ja, det var det verkligen. Att läget är allvarligt, det visste vi ju redan. Men nu är vi så att säga marinerade i den insikten efter de här dagarna.
Varför pratar alla om krig plötsligt?
Ja, men det är helt uppenbart koordinerat, skulle jag säga, mellan ministrarna att de skulle säga just detta, att det kan bli krig i Sverige. Carl-Oskar Bohlin, då, civilförsvarsministern, han var ju den som var mest explicit. Eller ja, det kan man väl nästan säga att han var. Han underströk verkligen att det här budskapet ska inte lindas in, utan nu måste man säga som det. Och i grunden så vill ju regeringen och försvarsmakten då inskärpa allvaret och få folk att förstå att det är dags att vakna ur den här fredsslummen som vi har i landet och sluta ta för givet att kriget aldrig kommer hit.
De vill väl piska fram ett krismedvetande. Jag tänker i bakgrunden finns väl till exempel den här försvarsberedningens senaste rapport som gav en väldigt dyster bild av läget i det civila försvaret i Sverige. Alltså att myndigheter och företag är inte redo helt enkelt. Det stod till exempel att totalförsvarsförmågan där är på en låg nivå. Ett förhållningssätt där en aktör avvaktar åtgärder i väntan på ytterligare resurser eller styrning fördröjer utvecklingen. Och så sa de att det saknas en samhällsplanering, en kultur och ett förhållningssätt hos beslutsfattare i såväl offentlig som privat verksamhet som utgår från de krav som krig ställer. Så att det där är väl en del av det. Sen är det klart att det skadar ju, Moderaterna har ju också försvarsfrågor i sitt DNA, så att det skadar ju inte att alla pratar om försvar såklart. Det är ju också en fråga där de inte har överträffats av Sverigedemokraterna. Eller så.
Det är deras domän än så länge.
Yep. Mm.
Ja, precis. Vill man vara lite konspiratorisk så kan man ju tänka att Moderaterna, för det var ju bara moderata ministrar då som pratade om detta, att de kalkylerar med en viss opinionsbonus i sammanhanget. Om det blir mycket tankar på kris och krig och människor tar fasta på det här med att bygga upp motståndsviljan i samhället, så kanske det tar lite fokus från allt det där som är jobbigt och som är en belastning för regeringen. Hushållens dåliga ekonomi, gängbrottsligheten till exempel. Moderaterna har ju väljarnas förtroende, som Fredrik sa här, och kan få draghjälp av en krissituation. Vi vet ju att folk brukar samlas kring flaggan, som det heter.
Just det, okej, så att det här kanske kan bli ett enklare sätt för Moderaterna att få väljarna bakom sig än när man behöver hantera alla de här jobbiga.
Det kanske är lite cyniskt att spekulera i det egentligen, men jag menar, som en bonus så är det ju inte uteslutet, och kanske är Socialdemokraternas ilskna motattack här lite delvis ett försök att ta udden av den dynamiken.
Elaka tungor säger ju att det här bara är ett sätt för ÖB till exempel att äska mer pengar. Är det handlar om, att man vill ha mer pengar, om man bortser från krigsopinionen som Moderaterna kanske är ute efter?
Nu har de ju fått fruktansvärt mycket pengar, så man har ju fördubblat deras anslag, så att de får ju 120 miljarder för några år sedan. Det var väl 2000, så fick de 60. Så att jag tror kanske inte, det är klart att han hade förväntat sig mer pengar snabbare, men det är inte det stora problemet.
Och civilförsvaret då? MSB har ju sagt att det kommer behöva upp till 30 miljarder mer per år, lite beroende på hur gärna regeringen vill att försvara sin befolkning. Liksom, är det här ett sätt att få processerna att gå lite snabbare om medborgarna åtminstone gör sin del till att börja med?
Nej, men jag tror som sagt att en del av det tror jag är det här med att, att de tycker att myndigheter och företag, att det går för långsamt där. Och det är ju det som Försvarsberedningen precis har pekat på väldigt mycket. Jag tror det är väl en del av det.
Och sen pratar de ju om det här med Ukraina och det ukrainska folkets starka motståndsvilja som är helt avgörande för deras framgångar hittills i kriget. Och vill ju på något sätt skapa en sån reflex här också.
De som menar att det här skrämmer medborgarna då, som svar på det sa ju Ulf Kristersson att vi är bara tydliga. Man måste ju säga hur som det är. Ni som ändå har koll på den politiska retoriken, brukar Ulf Kristersson vara så här tydlig eller var det unikt?
Man kan väl säga att det officiella beskrivningen har ju varit ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är ju det som partierna har enats om i Försvarsberedningen. Men nu hade ju Moderaterna uppenbarligen bestämt sig att nu ska man gå längre och vara tydligare. Så att det var ju absolut då avsiktligt. Det blev ju ganska starka reaktioner, vi har fått mycket debatt om det. Och uppenbarligen är det ju så då att till exempel många barn har undrat, de tittar på TikTok där detta har varit stort uppmärksammat. Så att,
BRIS hade fått många samtal.
Ja, och men ungdomar som jag har pratat med tror att politikerna vet någonting som folket inte vet och att det, här, att det är orsaken då. Så att jag tror att det finns skäl att.
Gör de det då? Eller är det?
Nej, det tror jag inte. Utan det har de ganska tydligt deklarerat att det är ingenting som har förändrats. Utan det handlar om just det som Fredrik är inne på, att folk måste tagga upp.
Magdalena Andersson tog ju inte riktigt avstånd i sak heller från beskrivningen. Däremot så ville hon ju själv uttrycka sig försiktigare och så att kriget står inte för dörren.
Vi kan lyssna på vad hon sa.
Det är viktigt att vi alla är medvetna om att vi lever i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Men det är heller inte så att vi lever i en direkt krigsfara.
Alltså vill man vara en opposition som ändå säger att det är lugnt i det här läget när regeringen ändå flaggar?
Hon kan ju inte säga att det är lugnt riktigt, för då är det ju att gå för långt. Mm. Eftersom hon har, hennes eget parti skriver under på detta att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas.
Och så har det hetat länge. Sen 2017 har man varit överens om den formuleringen, och det betyder ju i praktiken att det kan bli krig i Sverige.
Man kan ju tillägga att folk är ju redan oroliga dock. Det finns ju mätningar på. Så att egentligen så behöver man, i frågan om man måste skrämma upp folk mer, men möjligen då skrämma upp dem som har hand om det civila försvaret.
Okej, folk är redan oroliga, men de kanske ändå inte bunkrar konserver riktigt som de ska.
Kanske det, ja.
Ungefär så. Okej, Försvarsberedningen nämnde ni, de möttes ju också på Folk och Försvar. Alla partier finns representerade där. Det råder ju generellt enighet kring just försvarsfrågan. Helena, vi pratade ju lite om Socialdemokraterna. Hörde du någonting annat om vad andra partier säger om det tonläge som ändå finns från regeringens håll?
Ja, det finns ju en kritik då. Det finns även en viss kritik från Vänsterpartiet och säkerligen från Miljöpartiet också kring den här retoriken då. Men sanningen är ju det som vi nämnde, att alla partier är ju egentligen överens om att det finns en risk för väpnat angrepp mot Sverige, även om den absolut inte är akut. Men det är ju en diskussion nu om formuleringarna. Jag skulle nog egentligen hålla med Henrik Thorhammar, grundaren av den här podden, som skriver i Svenska Dagbladet att det här käbblet, det här inrikespolitiska käbblet, är egentligen ett bevis på att läget inte är så akut.
Jaha, så att det bara är.
Nej, men alltså att de tycker sig ha råd att vara oeniga och göra en partipolitisk eller inrikespolitisk strid av detta. Det är ett tecken, menar han, på att läget inte är så allvarligt som man låter påskina. Och det ligger någonting i det, tycker jag.
Ja, jag tycker det också.
Ja. Har du ett stormkök?
Nej, men mitt ex har fyllt mitt skafferi med vattenflaskor, en vevradio och sånt där. Men jag är inte så mycket preppig.
Du, det var ett omtänksamt ex.
Ja, men det är ju det att jag har barnen ibland.
Ja, det var bara för barnens skull, det var inte för din skull.
Och vill man bli preppy så är det kört för alla vattendunkar är slut.
Just
nej, jag vet
det.
Inte, men ja. Folk rusar tydligen.
Beredskapsföretagen var glada, ja, i alla fall, kan man väl säga. Mm. Okej, en annan sak då fick också en hel del uppmärksamhet. Inte bara flaggningen om att kriget kan komma till Sverige, utan det här fick också en del uppmärksamhet.
Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva.
Varför sa Ulf Kristersson så här, Helena?
Jag har redde ut det här ganska noga på en presskonferens, att man ska begrunda det här faktumet att den som är svensk medborgare också är skyldig att försvara Sverige, även om det innebär att man riskerar livet. Han verkar anse att många betraktar passet som någonting som ger ett bra konsulärt skydd och är som ett verktyg för enklare resande, så att säga. Och ska sanningen fram så har det ju hittills varit väldigt enkelt att bli svensk medborgare, så att då vill väl regeringen påminna om att med detta följer det förpliktelser.
Många tolkade ju det här som att det var riktat mot icke-infödda medborgare, Fredrik. Varför tolkades det så?
Ja, det är, så tolkar nog alla det.
Ja, det var
de förväntningar som
ja, men jag undrar varför. Det skulle ju kunna riktas även mot den som har fötts in i det svenska medborgarskapet.
Jag menar, det är väl också det att vi har en ganska mycket debatt och förändringar på gång om det här med svenskt medborgarskap. Mm. Om att regeringen vill att man ska följa svenska värderingar i högre grad. Och du vet, det vi har ju redan, det här flyter liksom in i en redan pågående debatt om medborgarskapet.
Men på den här presskonferensen så förklarade han också att det var ju riktat mot alltså mer nyblivna medborgare. Den som föds i Sverige socialiseras in mer eller mindre automatiskt, tänkte väl han, i det svenska samhället, medan den som blir medborgare i vuxen ålder kan ha en helt annan uppsättning värderingar med sig då. Det var väl det han ville prata om, och att regeringen vill påminna om att passet liksom då på något sätt har ett pris, att man ska försvara Sverige och svenska värderingar. Men det blev ju en diskussion om det,
just
mycket
det.
Kritik.
Ja, det var väl det mest omdiskuterade egentligen, mer än, alltså det var det som fick den hårdaste kritiken i alla fall av oppositionen. Igen.
Unikt splittrande,
just det.
Sa Magdalena Andersson.
Har han någonting på, alltså den här oron då för att nyblivna medborgare inte skulle vilja försvara Sverige, fanns det någonting, vet man någonting om det?
Eller är inte, jag har bara läst att det inte finns några sådana undersökningar där man skiljer på detta, men jag vet inte.
Och det var väl det som var kritiken då från Socialdemokraterna, att han saknar belägg för att försvarsviljan skulle vara mindre bland invandrade personer. Mm. Och då tyckte Morgan Johansson, tidigare minister, att Kristersson måste ta tillbaka det här uttalandet, och han menar att det är en hygienfråga. Så att det var ju verkligen ord och inga visor. Jag tycker att det kunde vara intressant att undersöka det här. Jag skulle kunna tänka mig att det kan finnas en och annan.
Ja, det kan ju finnas.
Absolut. Bland annat alltså, om man tänker stenkastare i påskupploppet eller bland de som firar Hamas terrordåd och så vidare, att det finns svenska medborgare där som inte är så himla intresserade av att försvara Sverige med vapen.
Men det kan också vara en väldigt känslig anklagelse för andra.
Verkligen.
Det ligger ju nära det här med att vi har landsförrädare i vårt land ungefär, den ja. Diskussionen.
Nej, det är klart att det är ju laddat. Ja. Och det finns ju
ja, alltså jag tänker
jättemånga som vill göra allt för sitt nya land.
Stenkastarna under påskupploppen är väl i antal ganska få. Och det finns väl ganska, jag menar, om man ska räkna hur många bland svenskfödda som inte heller typ gjort lumpen eller gjort allt för att få frisedel eller liknande, det finns ju de också.
Verkligen, alltså det är ju jättemånga människor som absolut inte har lust att göra värnplikt till exempel. Vi hade ju till och med en moderat försvarsminister en gång i tiden som hade öknamnet Tomhylsan, som inte hade gjort militärtjänst, så att visst är det så.
Men det här är väl sannolikt en konflikt som båda sidor vill ha, till skillnad från den där som handlar om det kan bli krig eller inte. Där var det ju mera lite försiktigare tongångar de emellan ändå.
Och medborgarskapsfrågan vill båda sidor ha.
Det här kan jag tänka mig, att det här är en konflikt som båda är nöjda med, både Moderaterna och Socialdemokraterna.
Utveckla, varför då?
Ja, därför att den blir bara ännu ett exempel på en debatt som redan pågår, hur mycket anpassning man ska kräva av den som kommer till Sverige.
Okej. Kommer den här frågan fortsätta leva vidare, eller är den liksom när baksmällan efter Folk och Försvar, inte för att folk drack där, men alltså när det där har lagt sig? Folk drack väl kanske också.
Jag tror säkert att oppositionen kan komma ihåg det här och lagra detta och använda det i kommande debatter kring regeringens hjärtlösa politik. Mm. Det är ju inte ovanligt att man samlar på sig olika uttalanden och som man sen återanvänder då. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det här kommer att ge eko framöver också.
Var du förvånad att Folk och Försvar, alltså att det ändå kom att handla om just den här typen av frågor som värderingar och medborgarskap och så?
Det handlade inte så mycket om det ändå, utan det var ju just det här med krigsvarningen och allvarsläget egentligen. Det är väl det man tar med sig från Sälen i år, tycker jag.
Mm. Jag tycker ni hade en kul spaning när vi hördes i veckan om allt komplicerat försvarslingo. Alla politiker slänger sig med. Kan inte ni dra lite? Några exempel?
Ett av mina favorituttryck är ju långräckviddig. Det betyder ju något som når långt, till exempel luftvärn eller artilleri.
Det låter som ett påhittat ord.
Ja, det gör det verkligen.
Som ett barn påhittar, som ett barn hittar på ett ord.
Ja, nej, men jag har ett liknande och ett initierat exempel på så kallad försvariska. Tidsplanen för när vi sjösätter nästa ubåtsjaktstyrka måste innehållas.
Ja, just de här betoningarna återkommer ju ibland, de här konstiga, ubåtsjakt till exempel.
Kronprinsessan.
Ja. Lite bandyboll.
Tack för att ni lyssnar på Språkpodden med våra politiska kommentatorer.
Tänk om vi har fel här nu också.
Att det ändrar.
Så är det bara någon metallfel ni har hört bara.
Men jag är faktiskt beredd att utnämna militärers och försvarspolitikers favoritord.
Oj.
Och det är kanske inte det som ni har
tänkt. Du sticker ut hakan här.
Mm, ja. Det är ordet förmåga.
Ja.
Det nämns i Försvarsberedningens nya rapport, så nämns det 388 gånger.
Förmåga, okej.
Okay. Det heter till exempel inte att bli bättre på något. Det heter förmågeökning, förmågeuppbyggnad, förmågehöjande, förmågeutveckling.
Ah, du kan liksom koppla på det på vad du vill.
Ja.
Förmåga.
Ja. Och sen förekommer förmågeplaneringsprocess, ledningsförmåga, andra slags förmåga, precisionsbekämpningsförmåga, framkomlighetsförmåga, cyberförsvarsförmåga, avskräckningsförmåga, totalförsvarsförmåga, anpassningsförmåga, spetsförmåga, basförmåga, beslutsförmåga. Mobiliseringsförmåga, beredskapsförmåga, skyddsförmåga.
Där är ett skop.
Produktionsförmåga, försörjningsförmåga, innovationsförmåga.
Helt otroligt. Mycket förmåga.
Sökte du på förmågstjärna? Förmågasterix?
Ja, därför att jag kände på mig att det var så här och det här överträffade mina förväntningar.
Men jag vill gärna gå tillbaka till mitt exempel där tidsplanen måste innehållas.
Ja, det var
det betyder att tidsplanen måste hållas. Men de säger
att
tidsplanen måste innehållas.
Jag vågar sticka ut hakan och säga att det låter jättekonstigt.
Jag tycker också att det låter jättekonstigt. Ett annat uttryck som är etablerat är vi får spänna ut hela utfallsrummet.
Ja, det är ju fantastiskt.
Okay.
Och det betyder att vi får undersöka alla olika alternativ och se hur de landar. Ja, precis.
Gillar politiker att leka militärer?
Det nej, det här är inte politiker.
Nej, det här är militären. Mm. Okay.
Mm. Fast det gör de. För den här förmågesjukan, den har ju flutit in även bland försvarspolitikerna.
Ja. Just det, de ska vara lite kreativa.
Sen är det ju detta med förkortningar i försvaret.
Ja.
Jag vet inte om det är så att de vill vara hemliga och obegripliga eller vad det beror på. Det fattar man inte riktigt.
Nej.
Men förkortas ska det. Det ser man på Wikipedia sidor över förkortningar inom försvaret. Det finns en Wikipedia-sida som, där det är en lista över försvarets förkortningar. Gissa hur många det finns.
De har god förkortningsförmåga.
Verkligen. Bra!
Förlåt, hur många sidor sa du?
Nej, hur många förkortningar? Jag har räknat alltså.
Jag säger 100. Mm.
Vad säger du?
Alltså 100 sidor?
Nej. 100 förkortningar.
Jaha, nej, det finns. Jag gissar på 200.
769.
Oh, jäklar!
Bara på Wikipedia.
Oj.
Och rimligen så finns det ett gäng till i högkvarteret.
Finns granatkastarpansarbandvagn med?
Ja, det utgår ifrån. Och då är det någonting grp.
Ja.
PSR, alltså det är konsonanter i väldigt hög utsträckning.
Men har man så långa ord så får man faktiskt förkorta.
Nej, men alltså det är även korta ord ska förkortas. Så att ordet lätt till exempel har förkortats med ett L. Tung förkortas med T.
Ah.
Och gissa då vad medeltung förkortas med.
MT.
Va? Nej.
M.
Ja, kort ska det vara.
Men du, orden är, får ju gärna vara långa.
Så. Ja, det får de ju men, gärna vara.
Men förkortningar ska det vara då?
Ja, det ska det vara. Och bara på bokstaven F finns det 119 förkortningar.
Åh, jäklar.
Det är inte så konstigt eftersom det finns så många ord med försvar i. Och förmåga.
Det är sant.
Och sen får man ju erkänna då att många av de här förkortningarna är namn på regementen. I4.
Just det.
Liksom. Fast det har ju inte jättemånga regementen så det känns inte som
att nej, men det är gamla regementen.
Ja. Bara två regementen kvar. I4 och I8.
I4 är Livgrenadjärregementet, det yngre.
Okej.
Okay. I Linköping. Men det är enligt Wikipedia nedlagt sedan 1997. Men det står kvar i förkortningslistan.
Försöker du lära dig förkortningarna? Eller har
ja,
du bara...
jag spelar in dem.
Ja. Det borde ha ett förkortningsquiz.
Något om du kunde alla.
Ja.
Vi ska ha ett förkortningsquiz i podden. I ett kommande avsnitt.
Men ta det 2026. Är ni snälla?
Hade ni fler exempel?
Jo, en liten. ÖB pratar alltid om politiken istället för politikerna. Politiken har bestämt detta. Ja. Politiken beställer, försvaret levererar.
Har ni tänkt på att man också säger ÖB?
Mm.
Ingen säger ju överbefälhavaren.
Nej, det är sant. Nej.
Så han har fått in det?
Förkortningen blivit väldigt etablerad, ja.
Ingen som säger SM, statsministern. SM, Ulf Kristersson. SMUK.
Eller smuk.
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 Smuk. Det är dansk. Okay. Vi har fan nått den delen av podden, den delen med den viktigaste förkortningen. Den delen av podden som vi kallar för FFS. Fredrik har grävt djupt i sitt lager av obskyr statistik, statistiska undersökningar och sammanställningar som, och det är en sak som är säker, ingen annanstans får man de här siffrorna, Fredrik.
Nej, det är faktiskt.
Det är unikt för DPS.
Ja.
En annan
på gott och ont kanske.
Fredrik, ja. Take it away.
Jo, men jag har fått nya siffror då från institutet Indikator. De visar vilka väljare som tycker mest om realityprogram. Och de här siffrorna visar hur många som tittat på en reality show minst en gång i veckan under den senaste månaden.
Får jag flika in en fråga?
Ja.
Varför undersöker Indikator Opinion detta?
Jag har hetsat om att göra det.
Aha, okej. Förstår.
Och kan ni gissa rimligt vilka väljare som tittar mest på reality-tv?
Tänk att det borde vara kanske ett parti med en lite yngre demografi.
Jag har ingen aning, känner jag.
Nej. Jag säger Vänsterpartiet.
Och jag har det rätta svaret här i ett kuvert som jag har fått, som jag ska öppna.
Han sliter upp sitt fönsterkuvert.
Och
svaret är...
De väljare som tittar mest på reality-tv är... Liberalerna!
Okej!
Okay. Musik på det.
Maestro. Och med den musiken har vi illustrerat vinnaren av detta, helt enkelt.
Precis, och eftersom det är Liberalerna så vet vi också vad de gör när de tittar på de här programmen.
De dricker.
Ja, ja, det är klart.
De är med i varje.
Det är helt otroligt faktiskt. De är överrepresenterade i de här undersökningarna.
Ja, det är de verkligen.
Ja, jag har så många kvar, men det kan ändras.
Det kan ändras. Det här med att de dricker har ju vi gamla siffror på. Eller du har ju tagit fram, du har ju bett.
Ja, det är de väljare som dricker oftast. Ja, och också oftast bunkrar sprit utomlands.
Just det.
För att sen kunna gå hem och titta på reality-tv.
Ja.
Och efter liberaler så kommer i den här mätningen vänsterpartister och kristdemokrater. Och i sanningens namn ska man också lägga till att det är ganska svårt att mäta liberaler i mätningar överhuvudtaget nu för de är så få. Så det är inget gigantiskt underlag här.
Kristdemokraterna är inte heller så många.
Det är sant. Vilka tittar de minst på realityprogram? Ni kanske vill gissa på det också?
Moderater.
Det trodde inte jag i och för sig, utan jag tänker då kanske Socialdemokraterna.
Något överraskande är det centerpartister.
Mm-hmm.
För För de har åkrar att plöja.
Ja, och kor att mjölka.
Man har inte tid.
Och då finns ju ändå
bondesökerfru.
Men det tittar de på.
Ja, det gör de ja, säkert. Det är ju inte så att de inte tittar alls.
Nej. Intressant. Centerpartister får liksom en reality-serie. Och trots det så de kollar ändå inte så mycket. Nej.
Pärlor för svin som är också jordbruksanknutet. Varför? Svin, inte pärlor.
Nej, vänta. Du menar uttrycket? Det finns ingen serie som heter det.
Nej. Nej, men jag menar, vi ger det. De får egna program och tittar inte.
Jag trodde det var en gameshow som hette det som kanske jag hade missat. Vi lämnar försvaret, vi lämnar Fredriks fräcka siffror. Det pågår ju något slags dokusåpeuttagning får man väl säga i Bryssel inom politikens värld där. Sveriges representant i EU-kommissionen, socialdemokraten Ylva Johansson, ska ersättas. Och det flyger namn kors och tvärs för den som alltså lystrar efter kommission. Vi pratade om det innan, ordet kommission kanske inte är det sexigaste som folk håller koll på. Kommissionärer är kanske inte det som väljarna bryr sig jättemycket om.
Nej. Så kan det nog vara.
Så kan det vara. Vi ska reda lite i det där. Först och främst, jag läste att Ylva Johansson petas. Varför får hon kicken?
Ja, de vill inte ha en socialdemokrat som kommissionär nu när det kommer att vara dags att välja en ny kommission. Det är kanske inte så konstigt egentligen, för att vi har ju en moderatledd högerregering. Och tydligen var det så att Moderaterna knorrade när folkpartisten Cecilia Malmström nominerades och fick sitta länge.
Mm,
inte för att de ogillade henne, men för att de tyckte att posten var deras, så att säga.
Mm. Så nu vill Moderaterna äntligen ha en egen på stolen?
Ja.
Vad gör en kommissionär exakt, förutom att representera? Det är en ganska tung post det handlar om.
Ja.
De ska ju då verkställa besluten som fattas av länderna i ministerrådet. Mm. Och sedan så ska de övervaka att EUs regler följs, det vill säga till exempel ta ett land i örat om man inte har infört en regel eller inte följer den.
Det brukar jämföras med ministrar i en nationell regering, så att säga, så att det här är EUs regering.
Även om det brukar man säga, även om jämförelsen inte är 100%.
Nej, den haltar.
Kommissionären tjänar mer än Sveriges statsminister.
Ja.
Så Ylva Johansson tjänar just nu mer än Ulf Kristersson.
Ja, det är inte så synd om de som sitter där, tror jag.
Nej, det är en tung post. Ingen moderat har hittills haft jobbet, inte heller en man. Det har varit fyra kvinnor.
Som det kunde väl vara dags. Vi slår ett slag för jämställdheten här i politiska spelet.
Men sen ett tag tillbaka är de väldigt noga med könsfördelningen i kommissionen. Och länderna brukar uppmanas att nominera både en kvinna och en man. Mm-hmm. Det vill säga inte bara en man då, så att säga, men
det är väl ganska manstungt. Är det därför Sverige
har varit väldigt manstungt?
Är det därför Sverige har velat ha kvinnor på den posten?
Ja, men och förväntats att ställa upp med kvinnor, tror jag också.
Okej, så förutom könsaspekten här, vilka andra kvalifikationer söker man?
Ja, förutom att det ska vara en moderat då, det verkar vara tydligt, så bör det vara någon som har varit minister, har regeringserfarenhet, alternativt har varit partiledare. Därför att det är tydligen en förutsättning för att man ska kunna konkurrera om de tunga portföljerna. Så vill Sverige ha ett tungt område, så är det som gäller. Och de här tunga posterna, det är väl det som har med handel och ekonomi att göra.
Ja, det brukar konkurrens. Det vara inre marknad, konkurrens. Ja. Mm.
Och sen pratas det om, nu hör man, 4-5 namn, varav flera då sitter i den nuvarande regeringen enligt källor.
Mm. Vi kan väl pytsa ut de här namnen lite pö om pö, så får ni säga vad ni tänker om de olika personerna. Jag hörde att Maria Wetterstrand i Ekots lördagsintervju, det var en panel de hade här under julen, hon föreslog Fredrik Reinfeldt. Men han har väl fullt upp med sin fotboll?
Ja, han är ju egentligen den mest framgångsrika moderatledaren och fyller ju kriterierna på det sättet. Men han är ju så illasedd nu i sitt parti. Han anklagas ju för att vara medskyldig och till stora delar skyldig då till den migrationspolitik som man nu gör allt för att komma bort ifrån.
Okej, så även om Moderaterna tycker att han är en kvalificerad kandidat, så skulle man inte göra det, för då tar man ställning, för man backar. Ja,
men han är en slags belastning för dem numera då, rätt eller fel.
Ja.
Det är partikänsligt det här.
Ja.
Man backar inte Fredrik.
Annars backar man ju tidigare partiledare ofta i hög grad faktiskt, men han är ju besvärlig för dem numera.
Och där kommer ju ett annat namn in på arenan, Carl Bildt. Han kommer i och för sig alltid in på arenan i alla möjliga utnämningar, känns det som.
Det som talar emot honom är att han är fyller 75, och det här ska ju vara på 5 års sikt som man ska sitta som kommissionär. Då blir han 80.
Mm.
Men samtidigt så har han ikonstatus i Moderaterna och har ju ett anseende. Så att skulle det kunna bli aktuellt att han fick en utrikesportfölj i kommissionen, så säger många, om han själv vill, så säger många att då skulle det vara tänkbart, absolut.
Jag läste att det var en belastning för honom att han hade varit ute och försvarat biståndet till Palestina nu under den här senaste konflikten.
Jag vet inte hur känsligt det är just i Moderaterna, men det kan vara problem i andra partier i Tidö-samarbetet kanske. Men jag tror att det kan Moderaterna strunta i det här fallet. Vad tror du?
Jo, nej, men det låter rimligt som du säger.
Är åldern alltså en större nackdel?
Ja, det tror jag egentligen. Men samtidigt så är han ju alert och fortfarande fullt med i spelet. Så att,
han är inte kvinna heller, så att så borde väl rimligen de blir tvungna regeringen att nominera
en alert kvinna. Icke-kvinna.
Ja, också, ja.
Som dessutom har inlett en ny skådespelarkarriär.
Ja, just det.
På den animerade...
Just det.
Just det, där vi pratade.
Det är den tyngsta meriten här.
Okej, det var 2 tidigare partiledare för Moderaterna. I samma panel som jag nämnde där Maria Wetterstrand deltog fanns Göran Hägglund, kristdemokraten. Och han föreslog justitieminister Gunnar Strömmer eller utrikesminister Tobias Billström. Är det ens realistiskt?
Nej.
Jag tror att Billström är tänkbart.
Ja.
Många blev förvånade, inklusive jag, när han blev utrikesminister. Han har inte gjort sig känd för utrikesfrågor tidigare, men det var ju en post han ville ha. Och han har suttit väldigt många år i regering. Får han in Sverige i NATO, så tror jag att det är tänkbart att han kan tänkas vilja gå vidare.
Men gör man sig om en sittande utrikesminister, det är ju mycket viktigare för en regering än vem som är kommissionär.
Om han själv verkligen vill, kanske. Men för att det sägs ju då att det är flera ministrar som figurerar i spekulationerna internt i regeringskansliet. Men ja, Strömmen tror jag inte på.
För att?
Nej, för att kriminalpolitiken är så extremt viktig. Han har dragit igång 1000 utredningar och nej, det förväntas säkert att han ska fullfölja.
Att han sitter still i båten. Men Tobias Billström då, vi vet ju fortfarande inte när Sverige går med i NATO. Alltså, är det en förutsättning att han lyckas ro det där i hand?
Det tror jag han vill kanske. Men den här frågan om kommissionär kommer ju efter valet och sådär. Så att jag menar, många verkar ju ändå tro att under våren här eller i sommar att det kan bli ett NATO-medlemskap.
Mm.
Men du tror inte alls på Billström?
Nej, jag tycker det låter konstigt. Men alltså, Göran Hägglund är väl en klok person. Men jag tycker inte det låter realistiskt.
Nej,
diplomatiskt av dig där att inte vilja trampa honom på tårna.
Ja, men jag vill inte säga att jag är mycket bättre bedömare än en gammal partiledare. Det verkar lite...
Nej, hur skulle det se ut? Okej. Jag kan bara tillägga att EU-parlamentsvalet alltså är den 9 juni och det här bestäms därefter.
Ja, men man ska nominera till sommaren i praktiken, tror jag.
Ett annat namn som jag blev jätteförvånad över att höra var ju Ebba Busch. Hon är ju för det första inte moderat.
Nej, inte särskilt sannolikt. Det kan vara så att det finns folk i hennes fiendeläger som för fram det här namnet och får ut i medierna av det skälet. Att de vill, så att säga, skada henne på något sätt. Jag vet inte.
Det låter konstigt i alla fall, tycker jag. Eftersom då skulle hon lämna en ministerpost då, som hon säkert har velat ha ganska många år. Och blir ju körd som partiledare i så fall redan till sommaren när man ska nominera. Jag tycker det låter konstigt.
Mm, jag tycker också att
det är det mest otänkbara, tror ni, i den här listan av...
Nej, det fanns många otänkbara.
Ska du vara så där, Fredrik? Vem vill du se då? Ja. Nej, inte vill du. Vem tror du vi kommer få se som efterträdare?
En av de vanligaste som nämns är ju Jessica Rosvall som är EU-minister nu.
I alla de här tunga namnen så glömmer man ju bort att vi har en EU-minister som är väldigt uppskattad vad det verkar, eller? EU-ordförandeskapet gick bra.
Okänd person som eller inte...
Hon har inte gjort så mycket gigantiska
meriter.
Nej.
Andra reportrar säger att hon är förvånansvärt dålig på engelska också. Alltså inte för att det är något som skulle innebära att hon inte skulle få jobbet, men...
Hon är säkert en av dem som diskuteras, tror jag, i den här kretsen som ingår i regeringen. Det pratas också om Johan Forssell, men han är väl en partiledare, ett partiledarämne.
Men det är klart, hans post är väl inte den han har legat och drömt om. Det
Nej, verkligen inte.
Tro.
Mm. Vad vet du om vad Johan Forssell drömmer om?
Han hade ju rätt frågor förut. Mm. Det tror jag han tyckte var betydligt mer spännande.
Ja, migration har han haft också. Så fick han inget av det. Mm. Men sen har han i och för sig verkat trivas ganska bra ändå med sitt utrikeshandelsbiståndsjobb.
Mm.
Ja, jag tänker bistånd är också en fråga som moderater inte brukar tycka smällen och högt.
Nej, men i och med att han reformerar den på det sättet som de gör, att allting ska gynna Sverige och svenskt näringsliv. Så jag vet inte, men han är ett namn som nämns i alla fall.
Okej då, men nu ligger det 10 000 kronor här i potten och ni ska satsa era surt förvärvade kronor. Vem tror ni, vem tippar ni på kommer få tjänsten som svensk kommissionär?
Nu tycker jag det känns som att man kommer att behöva rullas i kära och fjädrar igen. Jag
vågar inte säga framöver.
Nej, jag tänker inte. Nej, jag vet. Jo, om jag måste så säger jag nog Billström.
Du måste. Ja, Billström.
Eller Borg. Eller Anna Kinberg Batra.
Jag är inte riktigt.
Nu kommer det ännu fler namn.
Nej, inte ens den här spekulationen kring Jessica Rosvall som ändå verkar vanlig. Tycker jag låter toppen jättesannolik. Så att, nej, jag måste nog avstå. Kommer inte på något.
Okej, då avstår jag också.
Oh,
det jag sa förut är borta. Klipp bort, klipp.
Det är kvar. Det är bandat. Det går in i evigheten. Okej, vi får se. Men ni kan i alla fall enas om att det kommer vara en... Ja, där var en telefon.
Förlåt.
Herregud, har du någonsin jobbat med radio?
Nej, tydligen inte.
Men ni kan i alla fall komma överens om att det kommer vara en moderat och det kommer vara en man.
Det där med man är jag inte hundra på, men moderat verkar högst roligt.
Okay. Osvuret är bäst.
Jag sa ju ändå ett
parti. Dig, du säger alltid så.
Nej, det återstår att se kan man också säga.
Det återstår att se.
Det är så tråkigt, eller hur?
Det är jättetråkigt.
Men det... verkligen fjösiga slutet avslutar vi veckans Det politiska spelet. Tack Fredrik Furtenbach, tack Helena Gissén.
Tack ska du ha.
Producent denna vecka var Viktor Mattsson och podden är tillbaka nästa vecka. Hej! Du har hört ett avsnitt av podden Det politiska spelet. Ansvarig utgivare är Claes Wolfvatz.